när du har dubblat din ackumulerade mängd mutor, då tror jag att mutorna blir mycket mer än 20% billigare.
Ja. Ja.
Jag vill bara tillägga att jag har ingen personlig erfarenhet av det här med effektiva mutor.
Okej, ja, bra att veta.
Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Och idag ska vi prata om moats, bestående konkurrensfördelar, och ur perspektivet just världens mäktigaste företag någonsin.
Ja, men i de två föregående avsnitten så pratade vi om konkurrensfördelar och när de kan bestå. Och som du sa, Micke, ska vi prata om världshistoriens mäktigaste företag, nämligen East India Company, eller som det heter på svenska, Ostindiska kompaniet.
Vi ska inte heller glömma Ostindiska Alexander Martin, som kanske är världens mäktigaste ljudredigerare. Han klipper det här avsnittet.
Ja. Det Ostindiska kompaniet var aktivt i 274 år mellan 1600 och 1874 och hade vid sin höjdpunkt en marknadsandel på 40% av världshandeln. Och även en armé som var dubbelt så stor som den brittiska armén. Och inte bara det, utan deras armé var till och med break-even. Den kostade lika mycket som de tjänade på den. Vilket är extremt ovanligt med en armé. Och de uppnådde allt det här genom att ha monopol på de största handelsrutterna för skepp. Och olika sorters handel mellan olika länder. Och vi ska förklara varför hur de lyckades göra det. Det var också det Ostindiska kompaniet som gav upphov till den amerikanska revolutionen. Så hade inte Ostindiska kompaniet existerat hade vi kanske inte vetat vilka Benjamin Franklin, Alexander Hamilton och George Washington var.
Och då hade vi alltså heller inte pratat om Benjamins, som är kanske det viktigaste begreppet i en rapvideo. Vi pratade då om 100-dollarsedlar som man liksom fräser ut när man making it rain. Och på tal om rap så hade vi heller inte haft världens mest hypade musikal som heter Hamilton. Med lite tur så kanske vi kan klippa in några sekunder från Hamilton-musikalen här. Så hur gick då den här amerikanska revolutionen till? Jo, om du känner till begreppet Deli Belly, alltså att man har lite upprorisk mage efter att ha ätit indisk mat, så är det så att det var hungersnöd i Bengalen. Och den här hungersnöden ledde fram till finansiella problem för Storbritannien, vilket i sin tur gjorde att de införde skatter. Skatter som just Ostindiska kompaniet var undantagna ifrån. Men det här ledde till att de amerikanska kolonierna, de blev förbannade, för de såg att Storbritannien kommer kunna belägga saker och ting med skatter lite som de vill. Och då startades Boston Tea Party, som alltså inte i första hand är ett tv-program med Filip och Fredrik, utan som var en revolutionär rörelse i USA och som successivt ledde fram till helt enkelt amerikanska revolutionen och att USA blev självständigt från Storbritannien.
Tänk om ett sånt företag som East India Company existerade nu för tiden. De närmaste exemplen som man kan tänka sig är kanske Google eller Amazon, för de är jättestora, men de kommer ändå inte ens i närheten av alltså, storleken eller dominansen på East India Company.
Tittar vi på retailföretag, så om du säger att de här hade 40% av världshandeln, som det är nu så världens största retailer, alltså Alibaba, de har ungefär 2% av den globala retailhandeln. Och Alibaba anses liksom vara fullständig dominant. Och tittar vi på lite så stora dominanta mjukvaruföretag och annat, så alla de här Amazon, Apple, Google, Facebook, vad har vi mer bland de där? Microsoft förstås. Alla de är värderade till ungefär 1 trillion, alltså 1 000 miljarder dollar i market cap. Det vill säga alla är ungefär lika stora och det finns liksom en 5-6 stycken sådana. Och ovanpå alltihop så finns ju även det här oljebolaget Saudi Aramco som är värt ungefär 1,5 trillion. Så på den tiden då Ostindiska kompaniet var igång, då hade de 40% av världshandeln. Och nu, de som man uppfattar som helt enorma och giganter, det är liksom 5-10 stycken som är lika stora allihop. Och det största har 2% av detaljhandeln.
Ja, så det är, jag tror inte man kan tänka sig riktigt hur extremt dominanta de var. Och det kommer nog aldrig hända igen att ett företag får 40% av världshandeln. Men kanske 40% av rymdhandeln någon dag.
Ja, kanske precis i starten, så det första bolaget som faktiskt får till lite rymdhandel, de kommer väl ha 100% en kort tid, och sen lite strax efter det så har de 50%, och sen går det där ner till 1% andelar igen.
Mm. Men om vi går igenom om vi kollar lite på bakgrunden och kollar hur kunde Ostindiska kompaniet bli så stora? Då är det första, alltså det första man bör tänka på är nog att de var först med att börja tillverka stora handelsskepp. Det var extremt dyrt att tillverka stora handelsskepp på den tiden, alltså år 1600 ungefär. Det var jämfört med att bygga en raket ungefär idag. Det krävdes dels jättemycket startkapital. Sen krävdes det också att det var folk, till exempel konsortium av affärsmän, som gick ihop och finansierade bygget. För det var ju de som ville ta risken och göra en sån sak.
Det här får mig ändå att tänka lite grann på både vikingarna och de svenska bronsbaronerna. För alltså, vikingarna var ju ungefär 1000 efter Kristus, men 2000 år tidigare, alltså 1000 år före Kristus, då hade vi de här svenska bronsbaronerna som i något som vi nog mest skulle tycka påminna om stora ekor. De tog sig till Storbritannien och köpte tenn för att kunna tillverka koppar. Och sen rodde man mer eller mindre tillbaka. Och de här hade väl egentligen framför allt det här du pratar om, konsortie av kapital. Att man vågade gå samman, satsa allt på en sån här expedition, hämta några ton brons och sen ta sig tillbaka över det här öppna havet. Om man inte sjönk, vilket nog ändå hände ganska ofta, då kom man tillbaka och blev vansinnigt rik. Så liksom de här lyckades göra det med inte särskilt bra skepp, men bra risktagande. Och sen dog faktiskt bronsbaronerna ut av någon anledning, och 2000 år senare så kommer vikingarna istället. Och de var då snarare bättre på just skeppsbyggande. Så de hade en globalt sett unik skeppsbyggarteknik som gjorde att de säkrare kunde ta sig fram och tillbaka över världshaven. Men däremot så var de inte så finansiellt savvy. Och det var det som då istället hände 600 år senare, när Ostindiska kompaniet kunde kombinera de här två sakerna med ännu mycket bättre skepp som ganska säkert kunde ta sig över hela världen. Och dessutom den här finansiella savvinessen att gå ihop, våga bygga dem, satsa på att köra hela världen runt och hämta kryddor.
Ja, så började det ju, och det var lönsamt. Men sen efter det, som vi ska gå igenom lite senare, så lyckades de dra ihop en massa smarta konkurrensfördelar och bygga en stor organisation runt om det här, som gjorde att även om andra, kanske rika personer eller konsortium och affärsmän, ville gå ihop och bygga båtar, så räckte inte det längre för att konkurrera med East India Company, för att de hade en massa andra saker som de gjorde, så man var tvungen att gå via dem. Men innan vi går vidare till det, så är veckans tips faktiskt det här: att göra dina egna case studies över intressanta historiska händelser eller företag som representerar viktiga principer att komma ihåg.
Ja, det där är verkligen ett sätt som vi ofta har tagit upp som en viktig metaprincip. Alltså det intressanta som vi pratar om här, det är ju inte egentligen just Ostindiska kompaniet, utan det är de här generella lärdomarna. Och inte minst heller då metaprincipen, att det finns generella lärdomar att hitta i gamla case studies. Du behöver inte titta på just Google eller just Microsoft eller ens just General Electric, utan du kan verkligen lika gärna och kanske ibland ännu hellre titta på ett bolag som Ostindiska kompaniet, för där framstår de här bestående konkurrensfördelarna och principerna så mycket tydligare, just för att de var ensamma och de blev totalt dominerande.
Och det höll i 274 år. Ja, veckans mindset, det är ju konkurrensfördelar, tredje avsnitt i rad. Men företag som är lönsamma på lång sikt, de gör något rätt, och då får man kolla vad det är. Och det beror på att de är bättre än sina konkurrenter på något särskilt sätt. Det är inte tur.
Nej, som om du tittar på Amazon till exempel. En del tycker att de säljer ju bara skräp på internet, och så råkade de bli störst. Det är ju absolut inte sanningen.
Om vi går igenom minst fem stycken av kanske de största konkurrensfördelarna, som också var extremt bestående och höll i, jag vet inte exakt hur länge, men många årtionden, kanske till och med 100 eller 200 år i vissa fall, för Ostindiska kompaniet. Då är det första lite som vi var inne på förut, de hade extremt höga inträdesbarriärer. Först i form av startkapitalet, att ja, det var väldigt dyrt att tillverka stora handelsskepp. Det var också väldigt svårt till en början. Sen kanske det blev lite lättare med tanke på att ja, det var uppenbart att det var lönsamt, så folk lärde sig tekniken bättre, kan man tänka sig. Men sen en annan intressant sak är att de fick också ett lagligt monopol inom Storbritannien. Alltså det första Ostindiskompaniet, det fick de av regeringen och drottningen. På engelska heter det Royal Charter. Tänk om man hade en sån sak på samma sätt som nu. Jag vill säga, tänk om det fortfarande existerade på marknaden som det gjorde då för tiden. Alltså,
bara för att se, ja, men precis, men för att hoppa in där lite grann. Det har funnits lite såna saker i Sverige i nutid. Jag pratar om Televerket, Postverket, och flyg, alltså SAS. SAS på 70-talet hade monopol. Du fick inte starta ett annat flygbolag. Så det har funnits exempel, men de har ju bara varit då lokala monopol inom sina respektive länder.
Ja, och Storbritannien under den här tiden var ju totalt överlägsna alla andra länder. De var jättestora, hela deras brittiska imperium. Och de kunde helt enkelt, det var en extrem nepotism som gällde i vissa fall. Eller korruption och myter, hur man nu ska säga. Så att drottningen kunde få för sig att hon gillade någon eller att de skulle ge henne en massa pengar. Då tilldelade hon en Royal Charter till dem. Så fick de monopol på kanske handla te eller något liknande. Eller handla någon särskilt krydda liksom, i ett särskilt land eller liknande. Och det var ju värt hur mycket som helst.
Ska vi gå vidare till konkurrensfördel nummer 2 med distribution?
Mm.
Och här kan man väl säga att det absolut viktigaste det är att man har ett nätverk av distributörer som helst då ska vara dominerande på något sätt eller uppnå nätverkseffekter som därmed gör att det blir effektivare och billigare per enhet ju större det blir. Och det innebär att man faktiskt drar ifrån snabbare och snabbare.
Mm. Och East India Company hade ju som vi sa dominans över många av de mest betydande globala havsrutterna. För handel med olika länder och särskilt på vissa sorters varor. Antingen för att de hade ett faktiskt monopol till exempel från drottningen. Eller för att de helt enkelt var överlägset störst och bättre än alla andra. Så de fick ett lokalt monopol som inte var lagligt men ingen kunde konkurrera för de var så bra. Och det hade de ju till exempel på opiumhandeln i Kina. De hade det även på vissa råvaror, tyger och kryddor. Så om du ville handla med de här varorna, då var du tvungen att gå igenom Ostindiska kompaniet. Det fanns inget val.
Två av sätten som man kan ha ett sånt här distributionsövertag, det är antingen att man den totala volymen man har, alltså egentligen storleken på företaget, tänk Alibaba eller Amazon, den är så stor att man får ner enhetskostnaden, vilket gör att man kan konkurrera var man än är någonstans. Ett annat sätt, det är att man har är koncentrerad, alltså man har en bra densitet inom ett visst litet geografiskt område. Och då kan det hjälpa att tänka på ett företag som Securitas. Som om de ska patrullera i ett område, om de har kommit igång så att de redan patrullerar på ganska många ställen, då kan de väldigt billigt erbjuda tjänsten till ytterligare en villa eller eller ett företag, för den där vakten går ändå sin runda. Så det kostar nästan ingenting extra att kolla till ett hus till. Och har du fått det här övertaget i form av koncentration eller densitet, i Securitas begrepp för övrigt, så då blir det extremt svårt för någon annan att prisa in sig. Så det här med distribution, det kan tolkas på en massa olika sätt. Några andra exempel, det är när Microsoft fick distributionsövertag i form av sitt operativsystem. Eller Apple fick distributionsövertag i form av själva smartphonen. Att när du liksom väl ville ha smartphonen, då var du tvungen att köpa appar genom deras App Store. Och den där telefonen, det är liksom den du har i fickan på dig hela tiden. Och den blir liksom din motsvarigheten till din ICA-affär. Och sen finns det liksom motsvarigheterna för Facebook eller Google eller Amazon.
Men om vi återgår till nästa konkurrensfördel med East India Company, då är det att de hade en extremt stor kundlojalitet och kanske ännu bättre sagt en oerhört stark förhandlingsposition. Som vi tidigare sa, om du ville handla med importerade kryddor, kläder färger, te, droger, allt möjligt liksom, som du ville skeppa över länderna. Då, jag vill säga, skeppa mellan två länder över havet. Då var du tvungen att gå via East India Company väldigt ofta. Eller använda det av någon form av tjänst som de hade. Eller kanske till och med använda det av någon slags beskydd av företaget mot pirater som de erbjöd. Och i större delen av världen så fanns det inga andra alternativ att gå igenom som en East India Company. Så trots att de var extremt lönsamma och tjänade jättemycket pengar, och det var uppenbart att andra kunde tjäna mycket pengar också, så var det väldigt svårt att, det var svårt för andra att etablera sig mot dem.
Här kan det bli lite sammanblandat vad som är distributionsövertaget och vad som är faktisk kundlojalitet. När jag tänker på kundlojalitet, då tänker jag Apple eller Tesla-anhängare som helt enkelt har identifierat sig med produkten. Jag är en Apple-användare och kommer alltid vara det, till exempel. Men när det gällde Ostindiska kompaniet, då var kanske lojaliteten baserad dels på att det inte fanns några alternativ, dels på att om du skulle försöka dig på ett annat alternativ, ja, men då blir det en liten osäker startup med kanske sämre skepp som du vet inte ens om dina kryddor kommer komma fram i tid, för de kanske sjunker eller så blir de attackerade av Ostindiska kompaniet, vilket nog inte var helt ovanligt. Så här i Ostindiska kompaniets fall så är kundlojaliteten är kanske inte positiv på samma sätt som när det gäller Apple och Tesla. Eller kanske handväskemärke eller sådär. Eller klockmärke. Utan mer negativ, att det är nog bäst att jag håller mig till de här, för att annars slutar det nog illa.
Ja, och det var inte lätt att förhandla med dem, för de hade alltid överhanden. Och det, om vi går vidare till nästa sak som också är, jag skulle säga att det är relaterat till förhandlingspositionen. Det är att de hade en stor konkurrensfördel genom korruption och militärmakt. De hade kontroll över vissa regeringar, till exempel Indien, och även massa mindre kungadömen. Och som vi tidigare sa, när de var på höjden av sin framgång, då hade de en armé som var dubbelt så stor som den brittiska armén. Såklart spridde vi hela världen, men fortfarande enormt att ett privat företag hade världens största armé. De hade till och med generaler och befälhavare. De hade en väldigt effektiv armé. Napoleon övervägde till exempel att bli en general för en armé i Indien, för att de betalade så mycket pengar. Och ja, som du var inne på, så kunde de säkert hota konkurrenter med sina arméer. Och dessutom så kunde de ju också, vilket var själva tanken med armén, att de kunde skydda mot pirater och folk som ville förstöra deras handelsposter i de olika länderna som de fanns.
Ska vi gå vidare till nästa punkt då? Inlärningskurvan. Det här har vi ju pratat om när vi gjorde det där konsultavsnittet med Bain, va?
Mm.
Och det går ju ut på att när man i alla fall i produktionsverksamhet, som till exempel en bilproducent, när man har dubblat den totala ackumulerade mängden tillverkade varor, då brukar man bli ungefär 15-20% effektivare. Och den här effekten, är du ett stort företag och har det här försprånget som de redan hade då i form av kapital och distribution och liknande, ja, då ovanpå alltihop så får du ju dessutom den här inlärningskurvan, så att du får ännu mer kostnads- och effektivitetsfördelar.
Mm. Och sen, vi var ju inne på det här typ i förrgår, att inte direkt inlärningskurva, experience curve, men kanske man ska säga byteskostnader. Att om man pratar om korruptionen igen där, att de hade ett system för att muta stora tjänstemän och regeringspersoner och allt möjligt. De hade enormt mycket pengar att muta folk som de behövde muta för att få igenom sina olika, ja, vad de behövde för att handla liksom.
Mm, precis, man kan tänka sig att när du väl har börjat muta någon, alltså i början är det lite motstånd, det kostar ganska mycket och du har inte liksom riktigt fått igång själva nätverket med mutor på ett bra sätt. Men när det väl är igång, då är det svårt för någon annan att muta sig in. Alltså om en extern part ska försöka muta över mina mutkolvar, då kanske de måste betala 50-100% mer för att få över den här. Det är dessutom lite, har man redan gett sig in i mutleken, så är det lite läskigt att byta sida. För då kan den här i första kanske använda sin militära makt till att verkligen, alltså sätta dit det på riktigt. Ha ihjäl dig, helt enkelt. Så jag tror att när du har satt upp ett mutnätverk, det har verkligen skalfördelar. Och en learning curve.
Ja, det har nog garanterat. Det är en ganska specialiserad kunskap, tror jag.
Ja. så här, när du har dubblat din ackumulerade mängd mutor, då tror jag att mutorna blir mycket mer än 20% billigare.
Ja. Ja, men som sagt, East India Company hade många olika konkurrensfördelar och lustiga saker som gick ihop som gjorde att det finns inte många motsvarigheter, särskilt inte idag, med företag som man kan hitta som är liknande.
Jag vill bara tillägga att jag har ingen personlig erfarenhet av det här med effektiva mutor.
Okej, okay, ja, bra att veta. Ja, men det är också intressant att när de väl, alltså, till en början så var det ju det här med att skeppen var så dyra. Sen efter att skeppen var dyra så var det nästa stora sak att tekniken blev bättre och kunde tillverka fler skepp och så vidare. Och bli kanske duktigare på att etablera relationer eller sälja till andra personer i andra länder. Jag vet inte riktigt. Men jag bara tänker mig att så var andra steget. Sen tredje steget, det var att de East India Company byggde, alltså vad heter det på engelska, trading ports. Vad heter det på svenska?
Handelshamnar. Ja,
och även fort, stora så här fort där du skyddade, kunde skydda mot banditer och folk som ville förstöra för de som handlade. Så att de kunde, East India Company kunde ha sin armé och skydda personer. Och alla som ville handla eller kanske ha en affär eller liknande, de kunde ha det in i de här trading portsen. Vare sig det var en hamn eller ett stort fort då, som East India Company ansvarade för. Så det var kan man säga det tredje steget i deras stora konkurrensfördel gällande det. Och sen kanske fjärde var att de fixade alla de här andra konkurrensfördelarna som vi nämnde.
Jag tycker att det är lite spännande att det låter precis som man bygger ett land. Men hur byggdes Sverige upp på 1400, 1500, 1600-talet med kanske Gustav Vasa i spetsen där på 1500-talet? Du bygger också fort vid viktiga inlopp och du kontrollerar handeln och du har egen armé. Så det som är det speciella med Ostindiska kompaniet är att man låter ett privat företag inom ramen för ett redan existerande land faktiskt starta ett nytt land.
Ja, och jag läste en intressant statistik häromdagen. Det finns någon känd studie, jag har tyvärr glömt bort vad professorn heter, men det var gjort för typ 2 år sedan på ett stort ekonomiskt sätt i USA. Och då hade professorn kollat på, tror det var 260 stora företag under de sista 100 åren eller sånt där. Och av dem så var det bara 7 stycken som hade överlevt 100 år. Och East India Company hade överlevt 274 år.
Ja, och det är inte många företag nu på börsen som har levt särskilt länge. Och varje lågkonjunktur, då ser man något nytt bolag som har funnits i 100-200 år som plötsligt försvinner. Till exempel Lehman Brothers. Och härom året så var det ett japanskt bolag som var över 400 år gammalt som till slut gick i konkurs.
400 år?
Jag kan googla upp det. Jag tror det var ett fastighetsföretag som till slut lyckades sumpa sig. Och då hade de ändå överlevt den här liksom stora japanska krisen efter 90-talet. Eller på 90-talet. Men de gick under här 2000, ja, i sviterna av 2008. Men jag tror det dröjde ända till 2014, 15, 16 innan skulderna verkligen kom ikapp. Och de var tvungna att faktiskt bara avsluta.
Mm. Ja, men intressant. Jag har inte hört talas om något företag som har existerat så länge.
Det är ett par italienska banker också, där Monte Paschi di Siena, nu lever den väl fortfarande, men det är också en sån här, den banken är från 1600-talet. Men frågan är om den räknas nu som rekonstruerad och konkursad. Det är någon av de där, alltså de ursprungliga italienska bankerna som är från tiden då du uppfann banking.
Medici-familjen eller?
Exakt.
Just det. Ja, det är också en intressant case study för någon som vill läsa.
Och det här är väl egentligen vår hela, den viktiga metalärdomen, den viktiga mindsetet från idag. Det är läs upp på såna här gamla exempel. För det första så är det ju spännande att läsa. Det är som att se en riktigt bra actionfilm nästan. Och för det andra så är lärdomarna som finns av de här, de är så renodlade så att man verkligen får kött på benen i hur det fungerar.
Se vad som består och inte. Ja, det var väl allting vi hade att säga i det här avsnittet.
Ja, och den mer konkreta slutsatsen, det är liksom fundera på de här 5 bestående konkurrensfördelarna som vi har tagit upp i det här avsnittet. Och det finns ju fler konkurrensfördelar och vi diskuterar sånt här i finanskursen som vi kör. Och där öppnar vi ju portarna, eller ska man säga att vi stänger portarna eller öppnar portarna 30 november. Vad säger du, Ludvig?
Vi öppnar portarna officiellt för de som inte gjort en tidig ansökan. Sen börjar kursen på riktigt den 7 december. Men 30 november när det öppnar, det är nu på lördag.
Ja, och den här kursen, det är alltså min destillerade kunskap om investeringar från... Ja, jag har ju egentligen varit aktiv sedan 1990 med det här. I och med att jag startade på Handelshögskolan och började investera och läsa om investeringar där. Och sen har jag ju jobbat som hedgefondförvaltare och analytiker och privatinvesterare. Och fokus i den här kursen, det är de praktiska kunskaperna i hur man genomför ordentlig, fundamentalt baserad, värdebaserad analys.
Mm. Och slutligen så har vi gjort två paket. Ett standardpaket och ett livepaket. Och... Det kommer du kunna se på hemsidan när vi lanserar den 30 november eller innan någon gjort en tidig ansökan när vi kontaktar dig snart.
Ja, så kolla in finanskursen.se innan 30 november. Bra, Ludvig. Då är det slut på våra bestående konkurrensfördelar, eller så är det början på.
Nej, det får bli andra avsnitt från det.
Ja, då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström.
Tack väl.